Låt oss be. Tack Jesus Kristus för att du är mitt ibland oss. Även om vi är utspridda så är du den som förenar oss. Kom helige Ande, öppna ditt ord för oss så att vi hör och ser vad du vill säga till oss. Och led allt så att Fadern blir ärad och lovprisad genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi läser ifrån Uppenbarelsebokens 21 kapitel, den 1-5 versen. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa: se, Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Den här predikotexten spikades för snart 2 månader sedan. Då hade vi ingen aning om allt det som nu upptar stora delar av vår tillvaro, som har blivit vad man skulle kunna säga vår nya verklighet. Det vi då visste var att vi var på väg in i fastan. Och att begreppet klimatkris var ett av de områden som vi ville bryta texterna mot i den predikoserie som vi gav namnet Vägen till frihet. Sedan dess har begreppet coronaoro lagts till vårt kollektiva medvetande. Ett begrepp som också väcker andra frågor när tillvaron inte längre ser ut så som den brukar. Bara det att vi firar gudstjänst på det här sättet, där vi är några som står framför en kamera och de allra flesta andra sitter hemma i soffan. Det är en ovan och rätt märklig situation. Vem hade kunnat förutse detta? Vilka är vi när våra liv plötsligt förändras? När tillvaron begränsas? Vilka blir vi då? För vissa mer närgångna frågor än för andra, men likväl frågor som tydligt gör sig påminda. Vilka är vi? Och vilka kommer vi att bli? Vad kommer att hända med oss? Idag är det palmsöndagen. Dagen då Jesus red in i Jerusalem och möttes av förundran, av glädje. En dag då hoppets låga flammade upp och där människor instinktivt sjöng ut sitt hosianna: fräls oss, rädda oss, kom med hjälp. Det minnet om varifrån man kom, den gemensamma historien, det gemensamma hoppet, samtidigt hjälpte dem att ana vart de var på väg. Som gjorde att hoppet vaknade. Men palmsöndagen är också en händelse som visar på hur förväntningarna kan ha en förmåga att komplicera det för oss. när det inte blir så som vi hade tänkt. Där folket såg framför sig hur Messias skulle komma för att göra rent hus med romarna och för att upprätta sitt folk en gång för alla. Men där verkligheten skulle visa hur euforin snart skulle klinga av. Och där denna märkliga men samtidigt oemotståndliga Messias gestalt skulle avrättas. Brutalt, helt utlämnad, totalt misslyckad. Hur hanterar man det? När man trodde att man visste, att man hade koll. Men där verkligheten blev något helt annat. Vilka är vi? Och vilka kommer vi att bli? Vad kommer att hända med oss? Det här är den sista predikan i den predikoserie som vi alltså har valt att kalla Vägen till frihet. En rubrik som tydligt ville visa vad fastetiden syftar till. Att leda oss i riktning mot större frihet. Där begränsningen, det nedtonade, avskalade, detta att avstå faktiskt kan vara en hjälp och inte ett hinder i detta. Men ingen av oss hade nog kunnat föreställa sig hur vi så konkret och på ett kollektivt plan skulle ställas inför denna ofrivilliga fasteperiod som coronaviruset faktiskt har kommit att innebära. Frågan är om det även i detta finns sånt som kan leda oss i riktning mot större frihet. Där begränsningarna som vi just nu erfar, det nedtonade, avskalade, detta tvingas att avstå från sånt som vi annars tar för givet. Att vi även i detta kan urskilja sånt som är oss till hjälp. Och inte enbart ett hinder. När Jesus red in i Jerusalem på palmsöndagen var det som att nutid och dåtid smälte samman och öppnade ett fönster mot framtiden. Där urgamla profetord som kunde sammanfattas i en enda mening, att vänta på Guds rike. Den tillvaro där Guds vilja råder fullt ut. Att denna mening kunde väcka folkets hopp. Ord som knyter samman hela den stora berättelsen som börjar med den första skapelsen i tidernas begynnelse och som leder fram mot den nya skapelsen då tiden inte längre finns. Ord som låter oss ana att vi är skapade för något mer än det vi kan se och ta på. Att det vi ser just nu inte är allt. Där sökandet, längtan efter detta något gör att vi sträcker oss mot en värld som är annorlunda. Att vi sträcker oss mot ett rike som inte är av den här världen. Även här med insikten att vår egen begränsning kan vara en hjälp och inte ett hinder. En begränsning som gör det smärtsamt tydligt att jag klarar mig inte på egen hand. I boken Livet efter Gud så skriver författaren Douglas Copeland, som också har skrivit den kultförklarade boken Generation X, i ett försök att navigera i en tillvaro där vi tenderar att inte tro på någonting. Han skriver så här: min hemlighet är att jag behöver Gud. Att jag är sjuk och inte längre klarar mig själv. Jag behöver Guds hjälp för att kunna ge, eftersom jag själv inte verkar kunna ge. Hans hjälp för att kunna vara vänlig, eftersom jag själv inte verkar kunna visa vänlighet. Hans hjälp att älska, eftersom jag själv har förlorat förmågan att älska. Och bakom de uppriktiga, självutlämnande orden kan vi ana ett hosianna. Fräls mig. Rädda mig. Kom med hjälp. Vilka är vi? Och vilka kommer vi att bli? Vad kommer att hända med oss? När tillvarons förutsägbarhet, när tryggheten ruckas, då blir frågorna ofta mer brännande. Mer angelägna att ställa, både i den frivilliga fastan och i den ofrivilliga. Frågor som också ställdes i den tidiga kyrkan. Den kyrka som levde i skuggan av korset. Och med anden given som en gåva. Där människor som du och jag fick se andra människor ansluta sig till deras lokala gemenskaper för att få sina liv förvandlade. Erfara att det finns en värld som är annorlunda. Att det finns ett rike som står över alla andra riken. Men samtidigt också möta motgångar. Utmaningar, både internt med konflikter och motsättningar, men också genom förföljelse och förtryck, där det kostade på att följa den nya vägen. Där det blev tydligt att Guds rike hade brutit in i tiden, men att det fortfarande väntade på att nå sin fullbordan den dag då himlen helt ska omfamna jorden. Mitt i den verkligheten, med förvandlade liv, konflikter och förföljelser sida vid sida. Mitt i den verkligheten får aposteln Johannes en uppenbarelse från Gud själv, som han förmedlar till sina syskon i den tidiga kyrkan. En uppenbarelse som också finns bevarad för oss här idag och som vi kan läsa i Bibelns allra sista bok, Uppenbarelseboken. Det är förmanande ord, men också uppmuntrande ord. Men framför allt så är det ord av hopp, för att påminna oss om varifrån vi kommer och vart vi är på väg. I det 21 kapitlet, i den text som vi läste i inledningen, så målas bilden upp av den verklighet som vi är på väg mot. När den förvandling som redan pågår här och nu kommer att nå sin fullbordan. När Gud en dag ska bo mitt ibland oss. Där han är med oss. Och där de destruktiva makter i tillvaron som vi just nu ser är borta för alltid. Så som det var i begynnelsen, så kommer det återigen att bli. Där Gud är den som torkar alla tårar. Och där döden inte längre finns. Och ingen sorg, och ingen klagan, och ingen smärta. Vilka är vi? Och vilka kommer vi att bli? Vad kommer att hända med? I ljuset av uppenbarelsebokens ord får hoppet riktning. Samma röst som hördes när Jesus döptes, där himlen öppnade sig och där Gud själv sa: "Detta är min älskade son. Han är min utvalde." Samma röst hörs nu från tronen och den förkunnar: "Se, jag gör allting nytt." Detta är vårt hopp. Att vi är älskade. Vi är en del av Guds plan. Gud själv leder oss framåt. Han gör allting nytt. Frågan är hur vi förhåller oss till detta hopp. Om det är ett hopp som uteslutande ligger på framtiden. Eller om det är ett hopp som har koppling också till den verklighet där vi befinner oss här och nu. Hur hade exempelvis den tidiga kyrkan, de första mottagarna av Johannes uppenbarelse, reagerat om man visste att vi 2000 år senare fortfarande väntade på att himlen helt ska omfamna jorden? Att Gud ska göra allting nytt? Hade det gjort någon skillnad för dem? 2000 år. Och skapelsen väntar fortfarande på att fullkomnas. Var det verkligen det som de såg framför sig? Man säger ibland att Guds rike är redan nu men ännu inte. Det har kommit men väntar på att nå sin fullbordan. I och med Jesus så har Guds rike brutit in i tiden. Det konkreta tecknet för oss idag, att det verkligen är så, är församlingen. Och i vårt fall, Johanneskyrkan. Församlingen är del av Guds plan. Den är hans kropp, där Kristus själv är huvudet. Församlingen är platsen där vi inbjuds att leva utifrån en annan ordning. Det är därför vi ber att hans vilja ska ske på jorden så som i himlen. Det är därför vi gör en gemensam resa genom att dela varandras liv. Vecka efter vecka, år efter år. Dela varandras erfarenheter, se varandra, stödja varandra, bära varandra. Och genom detta, genom att dela våra liv och våra erfarenheter, visa för oss själva och andra att det finns en värld som är annorlunda. Att det finns ett rike som inte är av den här världen. Det är därför vi fortsätter att fira gudstjänst. Även när förutsättningarna förändras. Med burkigare ljud. Med påtaglig avsaknad av närhet och liv i rummet. Som vi aldrig helt kommer att kunna ersätta. Sällan har känslan av att bara se en gåtfull spegelbild varit så påtaglig som nu. Ändå fortsätter vi att fira gudstjänst. Att söka Gud tillsammans. För att vi har insett vi klarar oss inte på egen hand. Vi behöver Gud och vi behöver varandra. Vilka är vi? Och vilka kommer vi att bli? Vad kommer att hända med oss? Idag är det alltså palmsöndagen. Påminnelsen om den dag då Jesus red in i Jerusalem. En händelse som än idag möts av förundran, av glädje. Hoppets låga flammar fortfarande upp i människors liv och vi inbjuds alla att ropa ut vårt Hosianna. Fräls oss, rädda oss, kom med hjälp. Där minnet om varifrån vi kommer, vår gemensamma historia, vårt gemensamma hopp samtidigt hjälper oss att ana vart vi är på väg. Som gör att hoppet vaknar. Avslutningsvis. Så länge det finns liv finns det hopp, brukar det heta. I boken Slutet på historien vänder författaren Stephen Travis på uttrycket och skriver istället att så länge det finns hopp finns det liv. Det handlar inte om verklighetsflykt. Det handlar inte om naiv optimism. Nej, det är ett hopp som är oss givet av skapelsens Herre, som har lovat att vara med oss alla dagar, även de mörka, de prövsamma, till tidens slut. Han som säger till oss, ni är mina älskade. Ni är mina utvalda. Det finns en väg för er. Och se, jag gör allting nytt. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och för alltid och i evigheters evighet. Amen.